Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Vi tar det på uppstuds, jag har tryckt på räck.
Ja.
Och då säger vi så här. Första gången jag såg Marcus Allard prata så stod han i talarstolen i Örebros kommunfullmäktige och var arg på ett kromat äppelskrutt. Efter det har jag lyssnat in mig lite på honom. Han har bland annat en egen podd där han pratar med Malcolm Tjune om livet i allmänhet, eller vad man ska kalla det. Och han har gjort en ganska intressant resa som vi börjar med att adressera den. Men först är vi välkommen till Vi måste prata, Marcus Allard.
Ja, tack så mycket.
När jag säger att du har gjort en intressant resa, vad ser du framför dig då att jag tänker på?
Jag får ju spontant så här bara känsla, åh nej, ska det här bli den tionde podden där jag ska sitta och prata om exakt samma skit som jag redan gjort i varenda jävla podd?
Men det ska ju, vi undvika.
Ja, men så här, man kan väl dra det kort. Jag började min bana i Ung Vänster runt 2008-2009 där någonstans gick jag med och så startade jag på Ung Vänster. Och så, sen lyckades jag göra mig omöjlig i Vänsterpartiet. Så jag blev utesluten 2013, slutet där. Jag bildade ett nytt lokalparti som heter Örebropartiet. Det börjar som en renodlad vänstergruppering. Utvecklas sedermera till ett mer brett lokalparti när vi upptäcker att så här, ja, men man kanske inte måste vara dum i huvudet. Och sen så rekryterar Peter Springare 2017, vi tar mandat 2018, vi bommar mandat 2014 där, så då stod jag med pungen i brevlådan och såg jävligt dum ut när jag hade spenderat alla mina sparpengar på valkampanjen och tänkte, jaha, oj då. Men 2018 tar vi mandat, jag och Peter kommer in, jag blir då kommunalråd och så, ja, blir några videos på mig virala typ 2019 där. Och sen nu så är det väl ganska många som vet om vad Örebropartiet är för något. Alla vet ju inte det. För om alla hade vetat det, då hade jag ju bildat ett riksparti för länge sedan. Men så det är väl den resan någonstans. Däremellan också så jobbar jag på Nyheter Idag en kort session. Det var också därför jag kom i kontakt med Peter Springare då. Så där har du hela... Nu behöver ni inte lyssna på någon annan podd, för där har vi summerat allt.
Precis. Ja. Du pratar extremt snabbt.
Ja, men det är bara för du är norrifrån, så du tycker. Men jag tänker att man, det är så jävla ointressant att prata om saker man redan har pratat om. Så det är,
precis.
Nu tänker jag på att jag måste varva ner min fart här.
Så att masen hänger med. Det behöver du inte oroa för. Gärna gå på full fart här med.
Mm.
Jag skulle vilja prata lite ideologi med dig.
Åh, fy fan.
Ja. Hur skulle du beskriva Örebropartiets ideologi? Har ni någon, eller är ni liksom ett pragmatiskt sakfrågeparti?
Det är de två.
Nej, du får gärna komma med flera.
men alla har ju en ideologi. Men när man tänker på ideologi idag så vill man ju gärna så här, var ska den här pusselbiten sitta? Är det här en person som jag ska placera på vänster eller höger på det här politiska spektrat? Eller är det liksom, är det här idealtypen av en socialist eller en liberal eller en, och så det här jävla ordet i Sverige som vi knappt många har börjat använda, men som jag menar på att väldigt få egentligen vet vad det är, konservativ. Örebropartiet är ju varken eller. Alltså vi försöker ju vara ett lokalparti som är just precis som du sa, pragmatiskt. Men det blir ju också en ideologi. Så att jag menar, det är ju svårt att... Men det blir ju någon form av positionering då som kanske inte går att placera på en traditionell höger-vänster-skala. Som ett exempel på det här, och vi driver ju till exempel, vi vill ju satsa mer på välfärden och vill ju ha satsa mer på äldreomsorg och skolor, och är väl i de frågorna vad man skulle betrakta som ganska traditionellt vänster. Samtidigt så vill vi ju ha en, ja, vi vill ju ha totalstopp på invandringen, vi vill ha en stenhård assimileringspolitik. Vi är också det parti som, om du tittar på våra kommunbudgetar och jämför dem med de andra partierna, eller gör inte det, för det skulle bara indikera att du inte har något liv, men om man nu skulle vara intresserad av att göra det, så skulle man ju se att så här, Örebropartiet satsar jävligt mycket mer på välfärden än vad vänsterpartierna gör, och vi skär samtidigt ner jävligt mycket mer på en massa dravel än vad högern gör. Och det är ju det som är grejen, att vi attraherar ju folk från alla möjliga positioner. Och sossar som dras till Örebropartiet brukar tycka att vi är traditionella gråsossar, som är som sossarna borde vara. Samma sak med före detta SD-väljare, ja, de röstar väl ofta på SD till riksdagen då, men som liksom tycker att ÖP, de är så här Sverigedemokraterna med huggtänder typ. Och sen så har du liksom väldigt många borgerliga väljare som är tycker att Örebropartiet, det är ju ett sunt parti eftersom vi inte vill så här, slösa skattepengar på kromande äppelskrutt, och de känner väl att så här, det är överlag nice med politiker som inte har på sig kyskhetsbälten och så här, krälar framför sosseadeln och ber om ursäkt för att de finns typ, så som svensk höger tenderar att göra idag. Så att, så svar på din fråga, ett lokalparti som nog är svårt att placera på höger-vänster-skalan. Däremot skulle ju många kasta sig med epitetet populister, och det gör ju jag också för den delen.
Det behöver inte vara något negativt. Nej. Det har ju blivit ett skällsord.
Ja, men, precis. Men, och det är ju liksom,
varför?
Ja, det är en väldigt bra fråga, och det, svaret på det är ju att eliten föraktar ju folket, och det är därför populism är ett skällsord. Och då ska man ju så här, ja, men vad menar man med populism då? För vissa tänker ju att populism är att du lovar guld och gröna skogar och så kan inte du leverera det. Och det är precis så som varenda jävla parti idag gör.
Ja.
Vi vill inte göra så, utan vi vill inte lova guld och gröna skogar, utan vi är ju närkingar, så vi tror ju inte på liksom någon form av hopp eller luften överlag, utan vi vet ju att allt går ju åt helvete in the end of the day. Populism är meningen att du ställer upp en motsättning mellan folket och eliten, där vi ser vårt syfte som att företräda, som jag skulle kalla då, de produktiva elementen av samhällsproduktionen. Det vill säga folkflertalet. Så i den meningen är vi definitivt populister. Sen så blir jag blir vansinnig så fort någon jävla idiot ska placera mig antingen, ja men Allard, han är liksom nice fast han är vänster, eller Allard, han är liksom nice fast han är höger. Nej. Låt mig vara. Jag vill inte vara något av det där. Jag är inget av det där, tror jag. Så vi är varken vänster eller högerpopulister. Vi är bara klassiska populister i sådana fall.
Handlar inte det där lite om att det blir, du pratar om eliten och folket,
ja.
Och om, alltså det kommer ju alltid finnas en, vad ska man säga, administrerande klass längst upp, eller om man kallar dem, om man sätter dem ute till höger eller vänster,
ja.
Och om glappet där blir för mycket i framförallt problemformuleringen jämfört med hur folk upplever att vardagen är, då spelar det egentligen ingen roll vad den som ställer sig emellan har för lösning om man bara ser samma problem. Är du med på vad jag menar? Alltså att om när ja men så här, när någon så här tänkte en rörmokare med 3 anställda i Sandviken får läsa Sandviken-rapporten och så bara, men det här, så här är det ju inte
liksom. Nej men verkligen. Det är ju, vi brukar säga det, att elit, eller att politiken har svävat iväg och Örebropartiet vill ta ner dem på jorden igen. Det är en av de floskler vi för oss med, men det finns ju något i det, att de har ju svävat iväg, inte bara politikerna utan eliten överlag, alltså högre tjänstemän, journalister, medieelit, politiker, hela det här som Juholt refererar till som klägget har ju på någonstans, de graviterar ju i en egen liten bubbla långt bort från folkflertalets vardag och verklighet, och det där blir ju såklart problem, för att Sverige har ju, alltså om vi tänker under sosse-eran liksom, då vi var i praktiken en enpartistat, fast vi hade liksom lite olika nyanser av så här socialdemokratiska oppositionspartier typ, som visste någonstans att så här, nej men vi kommer inte kunna ta, vi kommer inte kunna föreställa oss att ta makten de närmsta 30 åren, så så att deras paroller var typ så här, stärk oppositionen. Verkligen så här, medvetna om att Sverige var en enpartistat. fast vi ändå inte var där då. Men om vi tänker under den perioden, så skulle jag vilja hävda att representativa demokratin var mer representativ än vad den är idag. Att du hade liksom i varenda jävla ort så hade du den här lokala sossepampen, och det är så här, han hade sina känslospröt i lokalsamhället, på arbetsplatsen, i bostadsområdet och så vidare. Och de här perspektiven kanaliserades någonstans upp till kärnan i partiet. Och det fanns någon form av, det här är kanske lite väl romantiskt så beskrivet, men att det fanns en högre grad av liksom koppling däremellan.
Någon slags verklighetsförankring.
Ja, och också en rörelse. Alltså att det var så här, de här partierna vi har idag, eller många av dem, de kom ju från folkrörelser. Det var ju så de växte fram. Och det är ju inte bara med sossarna, utan bonderörelsen var ju jättestark också. Framförallt i Dalarna var den ju stark. Det var väl 50-50 typ. I bruksorterna var det sossarna, och i andra orter så var det ju bondeförbundet typ.
Men, ja, här är ju, i Leksand har ju Centern liksom varit, vad ska jag säga, varit enpartistbyn.
Ja, precis. Och det var ju, det är ju en liknande mekanik där. Att det var ju en folkrörelse. Om du jämför liksom vad de där partierna var för 70-80 år sedan med vad de är idag, så är det är ju ganska stor skillnad i termer av att idag har ju, du har inte den rörelsen längre, utan så här, socialdemokratin är i första hand till för personer som arbetar inom Socialdemokraterna. Centerpartiet är i första hand till för personer som arbetar inom Centerpartiet. Och det gäller ju alla partier idag. Så du har en annan mekanik där. Du har gått från rörelsepartier till den här typen av partier för partierna. Typ.
Vad är det som har orsakat den då? Eller så här, jag har en teori att den dagen pressstödet insattes så att första och tredje statsmakten hamnar under samma finansieringsmodell, då tappar vi en stor del av den oberoende granskningen av vi kallar det eliten i brist på bättre nomenklatur.
Ja, jag vet inte. Alltså, det är säkert en bidragande orsak, men det finns ju flera, det är ju jättemånga variabler skulle jag säga som har lett fram till där vi är nu. Men att överlag så när det evolutionära trycket försvinner på dig och du inte längre behöver jaga för din föda, så kommer det såklart påverka ditt beteende. Så i den meningen, jag håller ju med dig någonstans. Men jag tror att det är fler grejer som samverkar kring det där. Men oavsett vad, så där är vi idag, och tanken med Örebropartiet är väl någonstans att bygga en motpol mot de här etablerade partierna som jag i mångt och mycket anser vara samma skit. Att det, jag tycker inte det är så stor skillnad på något av riksdagspartierna egentligen. De som sticker ut lite idag, det är Sverigedemokraterna, men det vill ju Sverigedemokraterna helst inte göra, utan de skulle ju helst önska att de fick vara en del av den här kartellen. Och det är det som, de har ju oförtjänt fått epitetet populister. Jag tycker ju inte att de fyller ut de skorna helt. Alltså de skulle verkligen ha möjlighet att kunna bli den nya hegemonen i svensk politik, men de verkar ju mer intresserade av att springa runt och lajva konservativ ideologi som typ inte riktigt har funnits i Sverige. Så att springa runt i knätofsar och dansa folkdans istället för att bygga så här dutspopulistiskt helvetesparti typ.
Nej, det där är också en sak jag brukar hänga upp mig på, att du sa att populism har använts som ett skällsord.
Ja.
Det har ju konservatism också gjort.
Ja.
Och jag anar ju, alltså, om du såg på senaste partiledardebatten, så är det mycket att de, i varje fall nuvarande regeringsunderlag, använder högerkonservativ så mycket de kan, för att de tror att det skrämmer folk.
Ja, men det är också så här, jag stör mig på det begreppet, inte för att säga, åh nej, den här personen vill inte ha hypersnabb förändring, åh vad hemskt. Jag är ju konservativ själv i den bemärkelsen, men jag stör mig på hur vi använder begreppet i Sverige, för att man använder begreppet på ungefär samma sätt som identitetsvänstern har liksom så här copy-pastat in den här liksom rasdiskussionen från USA typ. Att så här, de flesta som är konservativa i Sverige är ju någon form av sossar liksom, men de skulle ju aldrig säga det själva, för de skulle, åh nej, jag hatar sossar, jävla skatter och så. Men rent ideologiskt så ligger de ju väldigt nära en klassisk socialdemokrat, inte modern socialdemokrat, och det är en jävla skillnad där. Och det är det som blir då att min kritik mot det där är väl någonstans att man står och så här, politiska kartan har förändrats, men många personer vill liksom stå och utkämpa gårdagens krig i sin farfars uniform. Man ska liksom fortfarande stå där. Alltså så här, bara det här faktum att massa människor inom svensk höger skriver med caps lock, krossa socialismen, typ 40 år efter Sovjetunionen dog. Och kanske då 60 år efter att socialismen egentligen dog. Bara det att de här auktoritära regimerna levde kvar. Det tycker jag säger någonting. Istället för att vara så här, ja, men man är väldigt tillbakablickande, och samma kritik är ju riktas mot vänstern också. Så här, men vad är er ambition idag? Typ, ah, vi ska bekämpa fascismen. Så, ah, jo. Mm. År 2022. Och med fascism så menar de typ arbetare som inte vill betala hög bensinskatt.
Jo, men varför är det ingen som konfronterar dem då? Alltså så här, ja, men så här, ja, vad är fascistiskt i den här sakpolitiken?
Alltså, som fast jag tror att det där är just problemet. Att så här, det är bara slöseri med tid. Och det är just det där som många inom svensk höger gör fel när det gäller vänstern. Att de tänker att det här är ett spel som går ut på att de ska konfrontera och dissekera det irrationella i deras argumentation. Det här är inget jävla spel, det här är ju ett krig. Det är ett krig mellan mellan klasser någonstans. Eller vi skulle kunna uttrycka det i andra termer. Ett krig mellan materiella intressen i samhället. Och då spelar det liksom ingen roll vad det finns för rationalitet i de här argumenten och sådär. Det är bara waste att sitta och ens prata med varandra egentligen.
Det var intressant. Vad menar du med utvecklar det med materiella lite?
Nej, men att vad ska man säga? Ja, men du har ju hört så här termer om kulturkriget typ, att du har så här, ja, vi har en massa feminazister på de här myndigheterna som vill göra X, Y, Z. De vill så här HBTQ-certifiera alla skolor, det är för att de har så här hemsk woke-illogi. Ja, det är ju delvis sant, men anledningen till varför de har den woke-illogin är för att den används som ett svärd för att få hem mat på bordet och reproducera sig som klass. Och det är det här som jag och Malcolm tjatar ju om, det här begreppet som vi har kommit på, transferiatet. Och det beskriver ju då, det är kanske inte så här super perfekt verktyg, men det funkar ändå någonstans för att förklara ett fenomen vi ser i svensk samhälle idag. Och det är en klass som lever på offentliga transfereringar. Då menar inte jag liksom läkare eller lärare, för de lever ju också på offentliga transfereringar, det vill säga skatter. Men jag menar då alltså de här hittepåjobben som inte fyller något egentligt värde. Alltså illogi, ja, vad skulle du säga?
Ja, men skillnaden där är att läkare och lärare är ju de är ju slutstationen för pengarna då, i och med att de får det i lön. Transferiatet, som jag förstår din definition av, det är de som sitter och administrerar vart välfärden, eller ja, alltså vart de offentliga ska hamna.
Ja, delvis har du administratörer och byråkrater, men även konstnären är ju slutstationen för lön, liksom. Alltså 1%-regelparasiten. Hela den här klassen med typ illogiproducenter, journalister till stor del, alltså de här hittepådirektörerna vi har runt om i
värdegrundsninjor.
Ja, exakt, illogiproducenter, precis. Alla de här, de är ju att likställa någonstans med medeltida prästerskap. Som alltså, varför ger man mat till prästen? Jo, för att om man inte gör det så hamnar man i helvetet. Varför ger man mat till HBTQ-certifikatören? Jo, för att om man inte gör det, då är man en homohatande fascist. Varför måste man ge mat till, eller skattepengar till, de här antirasistiska föreningarna? Ja, för att annars är man ju en rasse. Och så vidare och så vidare. Alltså det är ju som en maffia som knackar på liksom, hej, vi säljer ett diplom, ett värdegrundsdiplom till dig här. Om inte du köper det, då jävlar. Och problemet här är ju att svensk höger är ju någonstans, kritiken mot de här är ju någonstans att så här, ja, men det här är bara en idékamp. Och nej, det är det så fan heller, utan det här är ju ett materiellt intresse. Om man inte förstår det, då kan man inte bekämpa dem. Örebropartiet har ju till syfte att bekämpa den här klassen. Och det är ju det som gör då att vi skiljer oss ifrån då, för många vill ju mena att så här, ja, men jag är ju så här klassisk socialist typ, och ÖP är så här socialistisk parti. Och jag skulle ju säga att ja, i och med att de produktiva klasserna idag som behöver betala för transferiatets existens via skattsedeln är ju inte bara liksom proletärer eller så knegar, utan det är ju varje form av produktivt element i befolkningen. Och då räknar vi alltså från men liksom grovisen på byggarbetsplatsen ända upp till Wallenberg himself, typ. Att du har alltså knegare, småföretagare, kapitalister, alla som någonstans fyller en produktiv funktion i ekonomin har ju ett motsatt intresse gentemot transferiatet. Och det här menar jag är en central motsättning för att förstå svensk politik. Och i mångt och mycket så dominerar ju transferiatets intressen också svensk politik. Inte bara vänsterns liksom, politik, utan du har ju liknande mekanismer för högern också. Mm. Och där har du till exempel då det som gör att svensk höger går apeshit bananas idag är ju inte att arbetarklassen får betala höga skatter. Utan det som gör att de blir skogstokiga, det är om du ska in och peta på de här välfärds så kallade företagarna då, som ska bedriva skola och vård och äldreomsorg. Det är liksom, eller det är min erfarenhet i alla fall, att det är då man blir som mest arg, som typ i Örebro när vi vill inte så här skattesubventionera handläggningskostnaden för friskolor, utan vi tyckte att det kan de fan bära själva. Sen får de ju alla pengar från skattekollektivet ändå, men att vi tyckte att det här är inte rimligt så. Då var det liksom, då blir högern arg. Då blir de mer arga än valfri annan fråga som man tycker att de borde bli arga enligt någon form av idealtyp. Så att det är ju också då någonstans den här, hela den industrin är också så här väldigt så här sossig. Nu knackar det.
Ja, häng kvar lite.
Gå till mamma. Mamma hjälper dig.
Vart är live-känslan? Nu kom fyraåringen och skulle ha på sig en prinsessklänning.
Ja, men det var ju bra. Varför sa du inte vad fin du är?
Därför att det vet hon ändå.
Du bara... Så
här stärks inga könsroller.
Nej, det är bra. Ditt norm är kritiskt. Då kan du inte få sån här... Då kan du inte certifiera din podd om du håller på med såna hemska saker.
Det har aldrig varit målet heller.
Du bara upp där. Så bara, gå till mamma. Mamma hjälper.
Gå och släng den där jävla klänningen. Kom hit när du vill ha på dig snickarbyxor.
Men vad var jag någonstans? Jag bara sitter och rantar här.
Ja, men det är bra det.
Jo, men att den här suga på tutten-kapitalismen, det är någonstans det som är kärnan i svensk höger. Jag ska inte bara sitta och kritisera svensk höger, för jag hatar svenska vänstern minst lika mycket. Så det är så att alla känner att de får lika mycket här. Lika mycket slänga sleven. Jag vill inte vara orättvis.
Du är fördomsfri, du hatar allt.
Ja, för fan.
Det är så vi ska sammanfatta det. Ja, jag relaterar.
Ja.
Nej, men så här, varför har högern hamnat där då? Jag tycker precis som du, alltså jag saknar en svensk konservativ höger.
Ja, fast jag tror inte
att jag skulle rösta på dem, men det skulle vara kul om liksom någon kunde komma in med välgrundade argument emot det här.
Ja, jag skulle vilja försöka få in i din skalle att det du saknar är ju mig. Och det politiska projekt som jag vill bygga i hela landet. Och det är där som... Och många av mina väljare säger ju just så, att så här, men jag är ju konservativ höger, bla, bla, bla. Och sen när man pratar med dem så, vi tycker ju lika i typ 99,9% av fallen. Så att jag tror att det vi behöver i det här landet är ju en självmedveten populistisk massrörelse som byggs lokalt och som satsar på att verkligen, ja, men att utradera den politiska eliten så som vi känner den. Och etablera en ny form av era i svensk politik.
För som idag så pratar man ju väldigt mycket, jag tänker på riksnivå, om vart ska vi lägga de här 1 000 miljarderna vi tar in i statsbudget. Det är ingen som pratar så här, men vad händer om vi bara tar in 500 miljarder och låter resten vara kvar i folks fickor? Vad tror ni ska hända då?
Precis, och det där, hade jag haft en riksparti hade jag ju drivit en hardcore skattesänkarpolitik för knegare, eller folkflertalet liksom. Och då tänker jag framförallt på såna här, så här konsumtionsskatter, bara så här, chock, sänk bensin- och dieselskatt. För,
ja, tack.
För det är ju också så här, det är ju, det där är ju, alltså det de har gjort, och elen också. Och många av de här resultaten, det är också ett misstag som jag ser många gör, att det finns någon slags rationalitet bakom alltid. Ibland är det ju välkalkulerat och smart och ett utlopp av någon form av korruption skulle jag säga, när man slås under fullt fungerande kärnkraftverk, fullt fungerande energiproduktion och sådär. Men det är också ett utlopp för någon form av dekadens och att man liksom har ett tunnelseende och att man bara tänker en mandatperiod i taget, för att det gör inget. För när den mandatperioden är slut, då kommer jag segla vidare i min utvecklade fallskärm oavsett om vi kallar det fallskärm eller omställningsstöd eller vad det nu är. Och då så lämnar man bara det sjunkande skeppet typ. Så, men jag kanske gled ifrån vad du pratade om.
Nej, men jag tycker att du är rätt på. Men jag skulle vilja stanna lite där på, du pratade om riksparti, alltså finns det en ambition för det Europapartiet att bli ett riksdagsparti?
Ja, naturligtvis.
Då måste ni byta namn. Vad ska ni heta då?
Jag vet inte om vi måste byta namn. Men
okay.
Jag tycker det är jobbigt att tänka att jag skulle behöva byta namn. Det hade varit jävligt punk att komma in i riksdagen med Örebropartiet. Men ja, vi skulle nog behöva byta namn. Ja, kanske.
Och, du skulle behöva vara 12% i länet för att få ett mandat.
Ja, precis.
Kan du dela bänk med Nyans?
Ja, just det.
Det skulle vara kul.
Jag tror inte de har kapacitet att få 12% i länet dock. Men de kan definitivt komma in i Örebros kommunfullmäktige och en rad andra kommuner. Det tror jag. Vad tänkte jag? Men ja, vi har ju ambitioner att gå på riksplanet. Och hade jag haft, om du har några 100 miljoner över och typ 100 stycken aktivister som står i vakt och bara väntar på att så här, magsåra skiten ur sig, så...
Inte än.
Nej, okay. Nej, men när du hittar dem så kan du ju ringa mig, för att det är lite där som är den så här, springande punkten. Det är många som är så här på, jag får ju typ de få arga mejlen jag får är ju typ så här, folk som skriver i caps lock att de är arga över att jag inte har bildat ett riksdagsparti än. Och så bara varför är du så sörlig? Bara gör det. Så om det skulle gå att bara starta ett riksdagsparti och komma in i riksdagen från ingenstans. Och så är det ju inte, utan det är ju jävla process bakom det där. Och det är ju därför som vi någonstans bygger lokalt. Det var ju inte helt medvetet när vi grundade ÖP, men man har ju förstått i efterhand att det är fan inte en dum idé att bygga lokalparti efter lokalparti och sakta men säkert bara fräta sönder fötterna på de här kolosserna. Och sen när de minst anar det så dyker det upp något nytt.
Jag hade ju med Ilan Sade från Medborgerlig Samling i avsnitt 22. Hur nära ligger ni varandra? Alltså, skulle det kunna vara ett alternativ?
Nej, och det där får jag höra flera gånger. Alltså jag jobbade ju på Nyheter idag, så jag har haft med honom att göra och jag har inget emot honom som person så. Men Medborgerlig Samling har ju gjort exakt det som jag inte vill göra. Det vill säga de grundar ju ett parti från grunden och så satsar de på att köra det här stavhoppet över 4%-spärren. Utan något som helst egentligen politisk träning i kommunerna. Alltså det jag vill göra, jag vill ju bygga ett kaderparti där du fostrar någon form av kärntrupper i de olika kommunerna och regionerna. Och där du också kan bygga lokala baser som du kan falla tillbaka på. Sen har vi också det här lilla detaljen som är politiken, och där håller jag ju inte med Medborgerlig Samling i allt. Sen vet inte jag allt vad de tycker och så. Men sen har du den tredje aspekten, och det är också... att jag upplever inte att de har några huggtänder egentligen. Jag upplever inte att de har det... vad ska jag använda för begrepp? Det begreppet som liksom envisas med att vara i pannan på mig här och som vill ut. Det är så här revolutionära andan, typ. Men jag vet inte vad jag ska ta för synonym.
Ja, men nej, men det är ditt ung vänster imperativ som liksom ligger kvar.
Ja, eller så är det inte det. Alltså... Och det är just därför jag inte skulle använda det ordet kanske. Men om vi tänker så här, Chang Frick, han sitter liksom i din podd och pratar om att vi behöver göra en blockad runt Stockholm. Är det för att Chang Frick har förflutit i Ung Vänster, eller för att han tänker som en ung vänster? Nej, det är för att Chang Frick tänker motsatt från vad en ung vänster gör. Personer i Ung Vänster är ju de mest reaktionära och systemtrogna individerna du kan hitta på den politiska skalan.
Okej.
Okay. Sen så gör de ju ofta det under... Och så står de liksom och lajvar att de är någon form av så här. Ja, vi är liksom, vi är som Lenin typ. Ja, just det.
Och sen åker de hem till pojkrummet i Danderyd.
Ja, efter att de typ har, jag vet inte vad,
slagit sönder ett McDonald's i bästa fall. Eller kanske kastat lite färg.
Ja, jag vet inte, ja, de har gjort något konstruktivt och smart där, ja. men så det är lite det jag saknar också med. Att någon form av, ja men jävlar anamma. Jag upplever liksom inte att så här, men jaha, och sen då? Vad fan ska de göra sen? Och sen, de flesta av medlemmarna är med är ju personer som, och det ska man väl inte klandra dem för, men det är ju väldigt många så här höginkomsttagare som haft råd att inte behöva bry sig om politiken. Säkert många som röstar på typ Reinfeldt under eran då vi skulle öppna våra hjärtan och så vidare. Och så har man upptäckt på, oj då, det blev konsekvenser. Och sen så när man tittar på vad de gör så sitter de typ på pubbar och diskutera politik utifrån så teoretiskt. Så att nej, men jag ska inte ranta ner på dem. Alltså, så här, jag har mitt egna parti och det är så. Jag kör min grej, de får köra sin. Sen får vi se vilka som vinner i slutändan.
Mm. Du, ditt förhållande till media är lite spännande också.
Mm. Ja.
Jag lyssnade på, vad ska jag säga, ett försök till intervju i P4 Örebro här.
Mm.
Du är betydligt mer medgörlig idag än vad du var när den reporten ringde upp, vilket jag är tacksam för, annars hade det blivit en konstig
alltså,
podd.
Ja, men, ja, och det hade ju varit konstigt om jag ens hade ställt upp i din podd. Om det hade, alltså såhär, alla som lyssnar, Arne Holmberg P4 Örebro är det som man ska söka på. Marcus Lard, Arne Holmberg, P4 Örebro. Söker ni på YouTube så får ni upp den. Finns på Örebropartiets YouTube-kanal. Och den intervjun är ju symptomatisk för hur public service och mainstream media beter sig. Alltså han, som du hör i den intervjun, så han har ju bestämt ett narrativ på förväg. Och
jag kan hålla med om det, men jag rekommenderar alla att gå in och lyssna på det också och bilda sin egen uppfattning. Men ja, jag håller med dig.
Och jag tror inte att du har bestämt en narrativ på förväg när du tar in en gäst.
Nej.
För då hade du varit väldigt dålig poddare liksom. Du har ju det som gör att podden har blivit mer populär idag är ju för att det består av två människor som någonstans försöker lyssna på varandra.
Ja.
Och de här lokala journalisterna, det finns ju en del, alltså det är Nerikes Allehanda, ibland SVT, men framförallt Nerikes Allehanda och P4, eller ja, framförallt Nerikes Allehanda egentligen, är ju de som, alltså de bedriver ju en hetskampanj mot Örebropartiet, och det har ju blivit personligt. Journalister som har blivit kränkta när jag har spelat in dem och sen lagt ut intervjuerna, så alla får höra hur liksom intervjutekniken går till och hur man hela tiden ska vrida det till att, ja men ÖP är den stora satan. Och man får jättegärna tycka att ÖP är den stora satan, men då tycker jag man ska komma fram till den här slutsatsen genom en korrekt uträkning, inte genom ett förbestämt, vad ska man säga, manus som de vill att man ska spela. Och det är därför jag inte vill acceptera de här premisserna som de ställer upp. Och det tycker de är jobbigt, och så är det. Jag vet inte vad jag ska säga annat än så här, man ska inte lita på mainstream media. Punkt slut. Alltså jag hade ju förtroende för de här institutionerna tidigare när jag höll på med politik, men ju längre in och ju bättre det går, ju längre in i politiken man kommer och ju bättre det går, så inser man ju att man är en jävlig idiot om man litar på de här medieinstitutionerna.
Du, det där är påtagligt på ganska många fronter i så här, nu är det mina personliga erfarenheter här, men man har som svensk ganska högt förtroende för polisen, SVT, rättssystemet, sjukvården och så, tills man drabbas av någon av dem.
Ja, jo, och sen är de ju olika dåliga såklart, olika.
Ja, så är det. Men vården i sig är oftast jättebra när man väl får den, men systemet för att komma in är katastrof.
Ja, och du har jättebra poliser som är jättehjälpsamma, och sen så lämnas det över till någon sopa till utredare, och så slarvas det bort för att polisen ska hålla på med något annat idiotprojekt istället. Så att, men så, ja, jag håller med. Alltså institutionerna ruttnar inifrån, och det hänger ihop med att det fattas ett politiskt ledarskap. Och det här är ju en allvarlig utveckling som vi har i Sverige och som alla ser. Och så har man lite olika metoder för att bedöva sig typ och typ ironisera bort det och så här. Eller om man är liksom på regimens sida, så kanske man är någon sån här aggressiv aktivist som har till syfte att bekämpa dem som faktiskt ser vad som händer och som vill förändra det.
Jo, de som verkligen ser vad det händer, de som är på insidan, de saknar incitament för att slå larm, för att då blir de arbetslösa.
Ja och nej, alltså. Det där är ju också ett problem, alltså. Vi har ju Peter Springare i partiet. Och han slog ju larm, och det var ju inte bara det här liksom att invandrare överrepresenterade inom grova brott. Det vill säga, Peter stod och sa, men kejsaren är ju naken, något som alla redan visste. Utan hans främsta kritik, som jag tycker, det är ju det här med hur polismyndigheten har liksom frätts sönder av new public management, olika styrmodeller och ja, men den här ideologin som dominerar, alltså hur transferiatet har ätit sig in i polismyndigheten någonstans. Och de här politiskt tillsatta cheferna som har till syfte att bygga på Temkin-kulisser snarare än att bekämpa brott. Och han blev ju drevad mot och sådär. Men om fler kunde ha modet att göra så skulle det vara svårare att driva. Och det är ju det som du vet, the famous words, så här, bara, arbetare i alla länder förenar neder, att någonstans så här, populister på alla institutioner förenar neder, att så här, du behöver ju, det är ju det som behövs, och också lärdomen om att det är inte så jävla, eller så här, ja, förlorar du jobbet, det är träligt om du har hela röven full med lån typ, och hela familjen beror på det där, men ju längre den här utvecklingen fortsätter, desto jobbigare kommer det bli. Och i slutändan så är det, ja, det är ju era jävla barn som kommer betala för att ni är fega liksom.
För läser man det idag, som springare sa, vad, 2015 någon gång? Det är ju mainstream-narrativet.
Ja, nu.
Det är det som står i BRÅ-rapporter och så.
Och det, verkligen.
Och det är den här Sverige som en, jag tror att det är Aron Flam som beskriver som att Sverige är liksom en stor oljetanker som svänger långsamt, och sen är den på väg en helt ny riktning. Och folk bara, nej men vi har alltid varit på väg hit. Det är ingen som har ändrat någonting.
Och frågan är om det är... Jag tänker så själv. Men samtidigt har du ju dubbelheter någonstans. Att du har Socialdemokraterna som signalerar en retorisk förändring i migrationspolitiken. Samtidigt som de säger att Sverigedemokraterna som bedrivit den migrationspolitiken som de nu retoriskt signalerar att de ska bedriva, att SD är nazister när de liksom driver den politiken. Så det är den här konstformen av att säga som nazisten utan att vara nazist typ, samtidigt som man inte ens bedriver den politik som man säger sig vilja bedriva, för att de har ju inte skärpt migrationspolitiken. Vi har ju fortsatt vidöppna gränser, vi fortsätter ju ta in massor av människor, vi har ju inte, och den här liksom påstådda tvärvändningen som har ägt rum har ju de facto inte ägt rum, utan det är ju också bara en förändring på ytan, det är retorik, det är marginella förändringar om några förändringar har skett. Så att jag vet inte om vi har svängt eller om vi bara har tänkt att vi har svängt.
Ja, men narrativet runt det har ju svängt, har ju påtagligt svängt i alla fall, och det är väl kanske där man får börja, för det som de pratade om, och det var alla, det är liksom både vänstern och högern, Reinfeldt och vilken partiledare de nu hade den veckan, sossarna, pratade om invandring som en ekonomisk plusaffär. Och då sparkar man ju undan alla eventuella möjligheter till att ha en konstruktiv diskussion om det. Alltså, man ska ju inte ta emot folk som flyr för att det är ekonomiskt fördelaktigt. Man ska ju ta emot folk som flyr för att man är liksom människa. Men då det man måste förstå, och nu är det jag som räntar. Det jag tycker att man måste förstå är att våra resurser är ändliga. Och för varje människa man tar emot som inte har asylskäl, så är det en mindre som man kan ta emot som verkligen flyr undan bomber.
Ja. Alltså det är ju...
Men den frågan är det ingen som har ställt.
Jo, fast det är det ju. Det är ju...
Inte från jag har väldigt lite SVT och SVT Radio.
Jo, men du har ju det där i den debatten också. Och det är ju det, grejen är ju att det spelar ingen roll vilka argument. De som är för invandring kommer köra alla olika argument oavsett vad. Så att det, och du har också den här ambivalensen i argumentationen. Men jag håller ju helt med dig att ja, resurser är ändliga. Och det blir också då ett problem. För om du tänker att du skulle tagit in typ 2000 individer till Sverige istället för kanske 100 000 på ett år. Du tar in 2000. Och så då, om du nu ska envisas med att ha liksom en öppen invandringspolitik, vi säger 2000 pers. Fattar du vilka, alltså, då kan du ju se till så att en familj i varje område, ungarna växer upp, de blir lika jävla svenska som alla andra. Det hade liksom inte varit samma grej. Men det vi gör nu är ju bara så här, det är all in. Och det är ingen kontroll någonstans. Vi har ju Vivalla och Oxhagen och sådana där områden i Örebro. Jag vet inte, hur bor du liksom? Bor du i sin...
Villa på landet, alldeles själv.
Hur många bor runt dig typ? Är ni många?
Vi är nog 200 hushåll i byn kanske.
Ja, det är inte... Ja. Där är det väl inte jättemycket invandrare, eller?
Nej.
Så det ser ju lite olika ut, ja. Men vad far jag efter nu? Jo, det jag skulle säga är att ja, men till och med i liksom lilla Leksand så lär det ju vara en del invandrare.
Ja, och alltså jag ser inte det som ett som ett så stort problem här. För att just att det är, törs man kalla det utspätt, om du förstår vad jag menar. Alltså att det blir ju, då blir det ju integration på riktigt. Ja. När det inte blir enklaver.
Eller assimilering är det man behöver. Integration vill inte jag ha.
Ja.
För att, och att överhuvudtaget tänka, jag tror att så här, den typen av politik som måste till, Sverige är inte ens redo att ens tänka i de termerna. För att vi har kört så jävla, vi har kört den här motorn nu på högvarv så hårt så att det är så här, jag får bont i huvudet när jag liksom tänker på hur fan ska man lösa de här problemen då, förutsatt att man vill ha någon form av fungerande samhälle som håller ihop. Förutsatt att man inte vill ha ett samhälle där vi har liksom etniska enklaver och klaner som kontrollerar territorium och total anarki. Och det här är ju då kombinerat med en polismyndighet som, att den har ju vissnat bort och den är ju, som springare trycker på, den är inte byxad för sitt uppdrag. Den klarar ju inte av kärnverksamheten. Och det jag tror kommer hända är, och det här är tror, jag vet inte, men jag tror att ett scenario mycket väl kan vara att vi kan få någon form av inbördeskrig i Sverige. Som ett resultat av att partier, institutioner och så vidare inte mäktar med den utveckling de har skapat.
För då, alltså inbördeskrig, du tänker
alltså lågintensiv
slagfält.
Alltså, inte typ så här, ja, nu ska småländska regementet ställa upp mot dalkararna på det här fältet, utan mer så här, alltså någon form av lågintensiv balkanisering av landet, eller libanonisering, liksom att du får den här typen av alltså våldsamheter mellan etniska enklaver som cementerar någon form av dubbelmakt. Du kommer att ha partier som Nyans, renodlade islamistiska partier med etniska, alltså representerar olika etniska diasporer som kommer vilja aspirera på makt i kommuner. De kommer komma in på vissa ställen, där kommer de få information som är nödvändig, alltså typ så här information om social, rörande socialtjänsten typ. Var gömmer sig de här barnen? Var så här, det här boendet för hedersutsatta, hedersvåldsutsatta kvinnor, hur får vi tag på det? Alltså du vet, de kommer få den typ av makt som de behöver för att vidare cementera sin egna position. Så jag tror att det kommer gå jävligt mycket sämre för Sverige.
Det är ganska dystopisk bild du målar upp, måste jag
säga. Ja, eller vad fan, vad tror du ska ändra då liksom? Tror du att vi har lekt med tanken så här, kommer vi sitta här om 12 år och så kommer vi ha de här 8 jävla idiotpartierna i riksdagen och så kommer de stå där och bara så här, efter varje debatt så har vi någon så här halvkåt gubbe på Twitter som bara, "Åh fan, vad Ebba Busch Thor, tvåla till Magdalena Andersson eller vilka varianter det nu är. Åh, det är så jävla bra. Nu får vi verkligen förändring, för hon sa liksom, hon sa att sossarna var dumma. Fattar ni? Hon sa liksom att de var dumma. Det är fan riktigt bra." Alltså det är typ på den nivån det är. Att och samtidigt så bara har vi sprängningar, gängmord, saker som, ja, nu har vi ju accepterat det som en normalitet i Sverige. Du har det här jävla området Kärna Ängar och liknande där du kan gå runt i 18-20 år utan att lära dig ett ord svenska, för du får dina jävla pengar ändå. Det är också ett transferiat, by the way. Den här migrantklassen som inte ens har, som inte ens är integrerad i produktionen utan som bara lever på bidrag. Och sen så, här skulle ju många givetvis komma in. Alltså de här personerna som har, som ser det som sitt livssyfte att bekämpa alla möjliga former av förändringar av den här destruktiva politiken, skulle ju nu komma med en rad anklagelser. Och de får göra det, för de så här, man ska inte ens ta debatten med de människorna. Det är bara skita i, för att fler och fler inser ju vad som håller på att hända och vad som måste göras.
Om Örebropartiet då skulle komma in i riksdagen och få makt över policyn för att åtgärda det här, hur skulle det se ut?
Jag fick den där frågan i sista måltiden också. Och grejen är att det som gör att det är svårt att svara på den frågan är att det är så väldigt många saker som behöver göras. Så att du får vara med mig nu på att det jag pratar om är övergripande. Så när jag säger att vi behöver repatriera människor, då kan inte jag svara på exakt antal, så här, 38 443 personer. Men jag tror att en kompott av grejer du behöver göra är att så här, dels behöver du ha repatriering av personer som inte har visat någon form av intresse av att bli en del av det svenska samhället. Alltså personer som har gått på bidrag i x antal år, 8-10 år, inte ens har, eller ja, kanske lägre än så. Personer som uppenbarligen inte är intresserade av att bli en del av apparaten, som inte har lärt sig svenska. Varför ska vi försörja dem? Det är en...
Ska man kunna koka ner det till liksom, alltså där man pratar om att kvalificera sig för medborgarskap och på så sätt sociala skyddsnät?
Rakt av. Sen behöver det också kategorisera och kartlägga. Så här. Vi behöver ha en ny folkräkning i Sverige, för vi har ingen kontroll på någonting. Vi vet inte hur många människor som vistas här. Det är det som gör att det blir jävligt svårt att bedriva politik överlag. Så att steg ett, inventera. Vad är det vi har att göra med här? Och vad finns det då? Och då kan man ju se så här, men det allra bästa hade ju varit om du kunde titta på individ efter individ. Bara, kan den här personen bli produktiv i samhället? Om svaret är ja, ja men då, vad kostar det? Vad är investeringen för oss? Om svaret är nej, eller svaret är nej, det är alldeles för dyrt, det är alldeles för svårt. Då måste man ju agera som en politiker. Och sen så jag tror att repatrieringsinsatser är en sak, kombinerat med en stenhård assimileringspolitik, där du liksom inte, man får sluta acceptera en massa jävla avarter. Nej, vadå, om du ska könsstympa din jävla dotter, du är inte kompatibel med vårt samhälle, punkt slut. Sluta försök att göra anspråk. Alla de här grejerna som jag säger nu är kontroversiella i den här äckliga jävla kläggbubblan som har försatt vårt land i en av de sämsta situationerna vi varit i sen, jag vet inte när, danskarna sprang omkring och brände upp, eller ryssarna invaderade och stal Sveriges pung, liksom. Att det är så här, vi har så mycket skit att göra med nu. Men repatriering, det är en grej, assimilering är en annan. Vad har vi mer? Ja, stryp bidragen. Bygg om bidragspolicyn, rakt av. Och sen samtidigt också, givetvis de människor som visar att de kan vara en del av Sverige, som sliter och gör rätt för sig, för det finns ju jättemånga som har kommit hit som är, det är bra folk liksom. Belöna, lyft fram, premiera. Vad har vi mer? Ja, islamister, det är också en sån här radikal idé som jag har, du vet. Idag så ger vi så här skattemedel till IS via så skolor och grejer, alltså till skolor där IS-terrorister sitter. Det gjorde vi i Örebro bland annat. Och jag la fram den här helt sjuka idén att vi så skulle sluta med det. Och
ja, det låter ju radikalt.
Ja, det är helt sinnessjukt. Hör du vilken fascist, kommunist, nazist jag är liksom? Det är helt sinnessjukt där. Alla andra partier tyckte också det, för de röstade inte för. För då kom de med såna här byråkratiska argument. Nej, men det är ju skolinspektionen som gör. Alltså, den typen av slavmoral som inte förstår att jo, en kommun kan giddra om den vill giddra. Lek med tanken att Nordiska motståndsrörelsen skulle starta en friskola i valfri kommun. Det hade inte gått, för alltså alla byråkrater och politiker hade satt så många hinder. Men när det är så här, när det är invandrarbarn som ska indoktrineras till att bli islamister istället för att få möjligheten att växa upp som svenskar, då är de här goda människorna, då pissar de hellre på dem liksom. Ja, men det gör inget. Så att det är också en idé att man skulle kunna sluta ge pengar till typ islamister. Man skulle så här kunna utvisa sådana människor. Man skulle också kunna ha en polismyndighet som beter sig som en polismyndighet gör när polismyndighetens våldsmonopol är hotat. Det vill säga, om du hotar med att skjuta en polis, ja men då skjuter vi dig istället.
Tämligen logiskt.
Ja, fast är det där. För lyssna nu, vad hemskt är. Jag säger ju här att vi ska döda människor. Ska man göra så? Får man göra så, Emil? Vi skulle kunna typ börja tänka på att det här faktiskt är ett de facto problem. Och grejen är så här att jag kan säga den här skiten, för jag kommer inte få sparken. Jag kommer kanske bli drevad mot från the usual suspects som tror att så här, ja men de kommer vinna det här maratonet. Men det kommer de inte göra. Men jävligt många människor kanske kommer lyssna på det här. Och människor som tänker så här redan. Människor som vet att så här, de här problemen är i princip olösliga sett till vilka jävla sopor till politiker vi har. Alla 8 partier, de har inte den politiken som räcker till. SD är de som har kommit längst på det här området, men de har inte den politiken som räcker till. Och det är därför 2022, det är ett jävla icke-år. Så här, ja, men sätt ett jävla hopp till att något av de här partierna kommer typ lösa de här problemen. Jag tror inte att det kommer gå, sett till var vi är någonstans. Utan du behöver ha såna jävla radikala förändringar.
Ja, och grejen är att det låter ju, så jag har svårt att säga emot det i sak i de här grejerna, men man är så van vid att höra det vanliga tugget, så det låter ju väldigt radikalt.
Ja,
men jag tror att låter man det gå längre, då kommer det ju komma någon...
Exakt,
alltså förstår, exakt. Då kommer det behövas ännu mer drakoniska åtgärder.
Ja, beroende på var det är man vill landa. Och det är också... Ja, men verkligen. Och det är också en grej i Sverige att du har... Det här har varit en etablerad sanning i den breda arbetarklassen i 10 år nu. som alltid har fått stå vid sidan av och bara titta på hur fin folk bedriver politik nere på planen. Men aldrig blir involverade. Aldrig får vara liksom...
Vad är ens arbetarklassen idag? Alltså...
Men kom igen, det fattar ju du. Alltså, det...
Jo, men arbetarklassen idag är ju inte det som Socialdemokratiska Arbetarpartiet beskriver.
Nej.
Arbetarklassen idag är ju rörmokaren med 3 anställda som,
ja,
som skiter i att ta ut lön själv ibland för att hans gubbar ska få, ska få pröjs.
Ja, det skulle jag säga. Alltså...
Och de röstar ju inte på Socialdemokraterna längre. Det är ju helt uppenbart.
Nej, men din klass avgörs ju inte vilka du röstar på. Utan, men så är det ju. Nej, det är klart att de inte röstar på sossarna. Sossarna är ju...
Nej, men min poäng är att klassindelningen som den såg ut under liksom för 70-80 år sedan, den finns ju inte idag.
Nej.
Men man bedriver politik som att den fortfarande är indelad på det sättet.
Ja och nej. Alltså jag håller ju med dig. Det där är ju en klassisk marxistisk take. Att säga, ja, självklart, ekonomin har förändrats, då har klasskompositionen förändrats, självklart. Men när jag ser arbetarklassen, visst man kan ha en diskussion så här. Ja, var drar vi gränsen för personen som säljer liksom sin arbetskraft och blir exploaterad och skapar mer värde och bla bla bla. Men jag tror att de flesta fattar att jag menar gemene Svensson. Jag menar också Puttes Rör AB, även om han är egenföretagare eller har 3 anställda. Han är ju de facto en proletär. Alltså du får ju se det relativt, du får ju se det i relation till samhället. De breda folklagren, de har inte fått vara i centrum av politiken. De har bara fått vara i centrum när de ska vara statister. När idioterna i partiledardebatterna ska säga: jag pratar med Eivor, 76, i random skithåla någonstans på landet. Som jag ska...
Det där måste vi börja muta. Alltså inleder man ett anförande så, då säger nej, då tar vi bort din talartid. Du får inte prata så där längre.
Och då är de statister. Och hon, Eivor, tyckte faktiskt att det är jätteviktigt att vi bryr oss om människor från andra länder. Och därför är det relevant att vi lägger 34 miljoner på att certifiera den här detaljplanenheten med det här värdegrundsdiplomet. Att det man måste börja se det här för vad det är. De håller på med en teater och det mesta de gör är bara rent fake. Typ. De skiter i er. De skiter i er allihop. Det är väl mitt lilla bidrag här. Jag är så jävla trött på... det är också därför jag har så svårt att lyssna på poddar. För att det är ju bara... Det kommer ju inte komma något från de här partierna. Men ändå så sitter folk där och håller sitt hopp för att de har liksom zoomat in på den här lilla arenan mellan de här idioterna från de här riksdagspartierna som står och pratar om så här, målar upp som om de skulle vara så här jättestora skillnader i de här små marginella förändringarna de vill göra. Jag tror att den konkreta skillnaden mellan typ Socialdemokraterna och Moderaternas kommunbudget är typ så här någon promille. Men ändå så står de där och pratar om så här, på ena sidan bara, vi för en kamp mot socialismen. Och den andra sidan bara, vi företräder folket och vi tycker det är viktigt med trygghet och ni vill privatisera allt. Men det är skillnaden så här marginell.
Och sen har de ju byggt in sig själv i ett system med partistöd, vilket gör att tröskeln för att bedriva opinion mot dem för nya partier är ju enormt hög.
Alltså, vi kan ju göra det. Eller hur menar du? Eller...
Nej men så här, ja det är klart ni kan och ni gör det, men på Riks så har de andra 167,9 miljoner i bidrag från staten, men... så ni tvingas ju att finansiera era motståndares kampanj.
Ja, men grejen, anledningen till varför ÖP går framåt är ju inte så mycket beroende på vår... Det var inte så att vi la pengar på sociala medier som gjorde att de här klippen på mig sågs av miljoner människor, utan det är för att jag säger det som folk redan tycker. Jag appellerar ju till människors materiella intressen någonstans. Och det är det som är den stora hemligheten och som gör att du kan besegra de här partikolosserna även om de har skitmycket partistöd. Men sen håller jag ju med dig givetvis att så här, ja, de har en makt, de kan köpa varenda jävla helsida, varenda tidning. Och det funkar ju tills den dagen folk bara slutar tro på det de läser. Och vi är på väg dit. Och såvida man inte gör en radikal förändring så kommer den här utvecklingen bara eskalera, tror jag. Så då kan de fortsätta kasta pengar. Och sen i slutändan så kommer de väl försöka göra såna här institutionella ingrepp, typ att begränsa demokratin den vägen, och det är ju redan på gång.
Hur är det på gång, menar du?
Ja, men dels har du såna här förslag som de lägger då och då som handlar om att med hindra, och det är så här, begränsa demokratin är kanske lite att ta i, men du har den här typen av tendens som är att bland annat det här att du inte ska kunna få titta på om folk är dumda typ. De ska ju censurera den möjligheten. Vad fan var de skulle göra nu senast, grundlagsförändringen?
Det var ju Lexbase och de här de gav sig.
Ja, men innan det så var det någon annan grej. Vad fan var det nu? Det är ju såna här små 1-3 försök hela tiden. I Örebro har de ju fuskat. Där har de ju fuskat bort en folkomröstning.
Ja, det var en av de första punkterna på mitt schema som jag hoppat över. Bra, berätta om det, för det där tycker jag är väldigt spännande.
Ja, och det är ju, vi samlar in en massa namn för att fixa en folkomröstning om att stoppa ett infrastrukturprojekt.
Men det är några jävla bussar.
Ja, superbussar heter det. Och det, i korthet så innebär det att de ska få varsin fil på bekostnad av biltrafiken i centrala Örebro då. Örebro är inte byggt på ett sätt som gör att bilarna kan ta sig fram enkelt, så det är inte så att vi har massa ringleder och så, utan man måste igenom stan om man ska från ena delen till den andra. Och det här orsakar bilkör och folk är jävligt förbannade, för det är ingen som har bett om det här egentligen. Och argumentet till varför man ska införa superbussarna är allt ifrån att man ska blidka klimatgudarna till att man vad fan är det mer? Ja, till att det kommer gå snabbare i trafiken, till att det är så här massa bullshit, inget stämmer. Och speciellt inte det här med att blidka klimatgudarna, med tanke på att bilkör orsakar att alla går på tomgång istället, så det är inte så jättebra typ. Men man börjar bygga det här trots att det är en väldigt stor opinion emot det, och Örebropartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna är de partier som röstade nej. Och sen börjar Liberalerna sedermera samla in namn i ett så kallat folkinitiativ. Folkinitiativ är en sån här demokratiskt alibi som finns enligt lagen, som ger människor möjlighet att få till en folkomröstning, som visserligen bara är rådgivande, så det spelar ju i slutändan inte så, men man har möjlighet att få till en folkomröstning om man får in 10% av de röstberättigades namnunderskrifter. Och då hakade vi på det där och hjälpte till och drog in en jävla massa namn. Så vi drar in, man behöver ha runt 11 960 namn för att ha 10% av de röstberättigade i kommunen då. Vi drog in 15 100 namnunderskrifter. Sen behöver ju de här...
Borde vara klart då?
Ja, man kan tycka det. Men nu kommer vi in på så här, hur ska man se på folkviljan, Emil? Är det något som är... Ja, vi kan komma dit. Så här, hur ska man se på folkviljan? Är ju den stora frågan. För att 15 100 namnunderskrifter lämnas in. De här behöver ju då uppfylla ett visst antal kriterier. Du får inte göra underskriften digitalt, utan det måste göras på papper och penna. Den ska innehålla din namnteckning, datum när underskriften har gjorts, fullständig personnummer och sen typ uppgifter om adress.
Det där är ju också spännande. Jag kan låna 3 miljoner till ett hus med mitt bank-ID, men jag får inte delta i en sån namninsamling.
Exakt. Och det, ja, precis så. Så vi jagar in dem här, och vi står ju liksom utanför ICA i spörregn, utanför bolaget, och fy fan vad folk är lacka på politiken överlag, alltså. Jävlar vad, men det kan vi ta sen. Men ja, folk skriver på det här, och då börjar tjänstemännen granska det. Så steg ett, att tjänstemännen ska kolla om man har uppnått tillräckligt många giltiga underskrifter, Emil. Giltiga, det måste vara giltiga, måste vara godkända. Och då konstaterar de att de börjar räkna bakifrån, så att de börjar med att liksom hitta så många underkända de kan. Och i typ lagen och förarbeten så är det så här skrivet att så här, kommunen ska göra stickprov och bara kolla så att det inte är ett oseriöst initiativ typ. Så man ska hellre fria än fälla. Men inte i Örebro kommun, utan då ska man detaljgranska varenda jävla namnunderskrift. Och så går man ut med och säger att nej, men en tredjedel av alla namn är underkända. Då begär vi ut underlaget, och vi kan ganska snabbt se att så här, de har ju underkänt helt fel. De har underkänt så här underskrifter som någon darrhänt pensionär har skrivit sitt namn lite otydligt. Ja, men då är den underkänd. De har underkänt det papper med 11 underskrifter. Alla angivit datum, samma datum. Och sen är det en person som har glömt skriva datum, eller som har glömt skriva året i datumet, då är den underkänd. Sen är det någon som har typ så här, det står ju uppgifter om adress i lagen, och det betyder att det räcker med att du skriver liksom Ekoxevägen typ. Men då så här, de som inte har skrivit sitt postnummer, ja, underkänd direkt. Så här, och det här går liksom emot hur ett folkinitiativ är tänkt att fungera. Och vissa som är så här lite lätt aspia, så kanske tänker så här, ja, men fan, de bryter ju mot reglerna. Det går ju ut på att du måste ju liksom göra det enligt reglerna. Det är liksom en sport, en tävling så här. Det är en tävling, och så här, man måste göra så här perfekta poäng typ. Och det är typ så som de tänker på Örebro kommun. Så här, minsta lilla skit de hittar underkänner de. Men den riktigt stora grejen, det är när de sen kör personnummer mot folkbokföringsregistret. Så att först har de en manuell fas där de tar bort anteckningar som de tycker är fula, typ Mohammed som kom till Sverige för några år sedan, typ han har liksom gjort vad han har försökt så gott han kan. Han har skrivit sitt namn i stora bokstäver, Mohammed, Abdullah eller någonting, whatever. Bokstaverat så här. Han har försökt. Underkänt. Det där är ju inte en okej namnteckning. Det måste vara skrivet med skrivstil så här. Så att i manuell fas så försvinner den där varianten där tjänstemännens subjektiva bedömningar ligger till grund. Sen kommer man då till andra fasen och då kör man då de godkända underskrifter som är kvar då mot, man skriver in dem i någon form av Excel-bas och så kör man dem mot folkbokföringsregistret. Och då säger man att 1943 personnummer matchar inte med folkbokföringsregistret. Och då börjar vi granska de här och det tar en jävla tid. Så vi sitter liksom så här, ett gäng konstiga Örebropartister med varsin monsterenergidryck i handen från morgon till kväll.
Väldigt dreamhackigt.
Jag skulle precis säga det, så här, skapar liksom odören av ett LAN så här, på kansliet. Mm. Typ. Vi sitter och går igenom de här Excel-filerna som vi inte får ut elektroniskt, utan det skrivs ju ut på papper. Alltså. Så tänk dig typ så här, tusen papper med Excel. Allting syftar ju till att vi inte ska orka göra det här. Men vi kommer fram till att, eller ja, vi kan bevisa att 1315 personnummer av de här 1943 personnumren har skrivits om av tjänstemännen. Så att de har då alltså, tjänstemännen har läst ett personnummer och sen så skriver de ett annat personnummer i sin databas. Och det är ju såklart som fan då att det inte matchar mot folkbokföringsregistret.
Och det kan jag tänka mig att du tycker att det är lite för många för att det ska kunna vara en slump.
Ja, för det är ju då alltså ett ratio på 67,7% tror jag vi landar på. Och det är ju inte mänskliga faktorn. Och sen nu informationsförsörjningsdirektören Anna Berggrund, hon som, bara lyssna på den titeln för övrigt, apropå transferiat, informationsförsörjningsdirektör. Jag frågade i maj, så här, vad ska vi med en sån till? Och då var svaret, men vi behöver hantera information, vilket vi tydligen aldrig har kunnat innan vi anställde en informationsförsörjningsdirektör. Hon säger upp sig när det uppdagar sig att det är lite strul med det här då. Så att utåt sett så har hon sagt att det har ingenting med namninsamlingen att göra. Så att det är viktigt nu att alla ni som lyssnar här nu och tror att informationsförsörjningsdirektören, att hennes uppsägning på något sätt skulle ha att göra med liksom den här helt åt helvete havererade informationshanteringen gällande folkomröstningen här, bara släpp den tanken. Det har ingenting med det att göra. Men det ska också sägas att jag vet inte riktigt hennes roll, för att kommundirektören, han mörkar alla. Jag har begärt ut en lista på vilka tjänstemän som har hanterat de här listorna och vilka som har skrivit in personnumren, och då mörkar kommundirektörerna.
Jag tänker så här, att vad är det de är rädd för? Är det dig de är rädd för, eller är det liksom att de har gjort fel som de är rädd för?
Ja, det är väl att de har gjort fel, och det är väl därför jag är ett problem, för att jag visar ju att de har gjort fel. Och mitt i det här har det också då att en av de här granskningsansvariga, alltså en person som de satte som extra ansvarig för processen, han är samtidigt socialdemokratisk regionpolitiker som dessutom har röstat för införandet av superbussar.
Hur reagerar lokalmedia på det här då? För det verkar som att du har ganska mycket bevis för att någonting inte har gått rätt till.
Ja, de reagerar med att jag är Donald Trump. Att jag, det är ju jag som är problemet, Emil. Du måste ju fatta det. Jag är en hemsk extremist. Och av den anledningen, om jag hittar någonting här, då kan ju inte det stämma. Och, så de har ju hela tiden reagerat med en extrem skepsis. De har varit liksom... de har medvetet undanhållit information om det här. De har fått de här underlagen. De har inte gjort ett piss med det. SVT hade dock gjort en intern granskning och kommit fram till att 68% av de här personnumren var felaktigt inskrivna. Men de gick inte ut med den siffran. Så att de uppgav den till mig. Och sen så jagar de mig då. För att det som blir resultatet... För jag ställer ju den öppna frågan på det senaste kommunfullmäktigemötet om varför fuskar man så här mycket? För grejen är att du kan ju låta folkomröstningen gå igenom, du kan hålla den och så vidare. Sen kan du ändå skjuta ner den, eftersom det är en rådgivande. Så ska du vara en sån här maktfullkomlig sosse, du kan skjuta ner folkomröstningen i senare steg. Och då undrar jag ju bara så här, varför går du så långt över vatten för att hämta, eller så långt över ån för att hämta vatten? Så här, varför gör man alla de här grejerna? Och så ställer jag den öppna frågan, är mutor involverade? Är det så att mutor är involverade? Och det är en helt öppen fråga. Det är så här, jag anklagar liksom inte du när jag fan tagit emot mutor. Utan jag bara ställer den öppna frågan. Och då blev det panik och då skulle de stänga ner det kommunfullmäktige sammanträdet. Och så hade de något möte med mig där om att tonen i kommunfullmäktige och arbetsmiljön har blivit helt fruktansvärd sen Örebropartiet kom in. Eller sen jag kom in i kommunfullmäktige. Och sen så initierar de en kampanj från Moderaterna till Vänsterpartiet som gick ut på att jag är ett hot mot demokratin och att, lyssna på det här resonemanget, min yttrandefrihet begränsar andra människors yttrandefrihet.
Ja, det låter ju absurt. Och något som kommer vara absurt är folk som känner mig som lyssnar på och att jag kommer säga det här. Men du har aldrig tänkt på att liksom vrida ner volymen lite för att kanske låta dem göra bort skärm i sådana fall?
Hur då?
Alltså, när du blir arg på dem så blir det lätt, du gör det lätt för dem att angripa din ton.
Ja, fast kan du ge något exempel?
Ja, men som du sa nu, att istället, det blir drama i kommunfullmäktige och hur du säger saker blir ett större problem än vad du säger.
Nej, det blir alltså, nej. Det är så de säger. Och ja. jag var mycket lugnare nu än vad jag varit på andra kommunfullmäktigen. Och det är det här som är, du gör misstaget här. Du gör exakt det som de vill att du ska tänka och tycka. Och det här är anledningen varför socialdemokratin kommer undan med fan allting. Det är för att, tänk inte som en jävla kack. Alltså, så här, det spelar ingen roll vad du gör eller säger, Emil. Sluta försök blidka fienden. Du kan vara hur trevlig som helst, de kommer ändå säga att det är fel på din ton. Och det är ju det som folk ser igenom. Och det borde varenda jävel klara av att se igenom.
Jag som själv kan vara ganska aggressiv i tonen. Jag tycker mig se igenom det.
Mm.
Men det handlar väl för er om att få med er så mycket folk.
Exakt! Exakt! Och det är ju det. Om du ser igenom det, varför skulle inte någon annan se igenom det? Är det för att du är så himla smart?
Det kan vara det. Ja. Och högljudd.
Ja, nej, men alltså på riktigt. Alltså, det där är också en grej som många säger. Så här, men fan, alltså, jag ser ju vad som händer. Men andra gör ju inte det. Det är bullshit. Folk ser det här och de som inte gör det, ja, men de kommer vi inte vinna i alla fall. Fuck dem. Det är att vi, det finns ingen som helst anledning att så här slösa energi på att blidka de här människorna. Sen så här, det är ju dumt att ställa sig med en kalashnikov i fullmäktige och hamna i fängelse typ. Det är en dum grej. Mm. Det är dumt att typ så här vara orimligt jävla onödigt dum i huvudet. Men jag tycker inte att jag är det. Jag tycker att det är en legitim fråga att ställa frågan så här, är mutor involverade? Och det är intressant att ingen bara sa nej, utan man stänger ner KF istället och sen kör man en kampanj om att man måste ändra på vad man får säga i kommunfullmäktige.
Men de här andra i KF då, från de andra partierna, när du pratar med dem en och en, hur, är det skillnad på hur de bemöter dig då eller hur de går ut och berätta?
Beroende på vilken parti man har bashat mot så kommer de ju fram ibland och bara, fan, det där var jävligt bra sagt faktiskt. Och så har de sina falska fiskleenden.
Men alltså, du får ingen backup när det väl händer?
Nej. Nej. Och det är så här, ja. Men jag är inte där för dem. Alltså, jag är ju där för mitt folk, för mina väljare. Det är de som är min hemmabas. Och så länge jag har en uppbackning därifrån och så länge folk fortsätter rösta på mig, så kommer jag ju fortsätta köra vår grej. Men många politiker kommer in där. De blir isolerade, de blir snabbt kompisar med de här människorna. Och då blir det, det tar emot. Det tar emot mer än det här jävla partistödet. Att du har en personlig liksom relation till de här individerna som gör att du kan liksom inte ryta ifrån. Och med ryta ifrån, då menar inte jag bara det här att...
Man behöver nödvändigtvis höja rösten för att man ryter.
Nej, utan bara konceptet konflikt. Det är konflikten som blir obehaglig. Och titta runt om på de kommunpolitiker du har nära dig. De har det här, de har det här jävla Stockholmssyndromet. Att det är så här, man strävar efter konsensus. Det viktiga det är att ingen gungar i båten i den sköna stämningen som vi har i rådhuset. Att ingen förstör arbetsmiljön för politikerna. Sen vad som händer med folk, ja, men det skiter vi i. Det primära är, som jag sa i början, det primära för de här partierna, det är de egna politikernas intressen. Och också en grej i den här processen att så här, de har gjort alla de här grejerna och sen så hemligstämplar de vilka tjänstemän som är involverade, de gör rokader, de trasslar liksom in sig i den här formella processen. Och så stirrar de tillbaka på en och så säger de, kom då, försök trassla upp det här. Och då ska man ju inte göra misstaget att man ställer sig där och försöker trassla upp det, för då är man ju klar 2042. Utan man ska ju rama in hela processen och bara, titta, så här gör de. Och det är ett systemfel och de är inherent trasiga, de här individerna. De måste bort, bort, bort. Snarare än att stå där och försöka liksom, ja, fast ditt argument nu, alltså jag tycker typ så här att det är fel på punkt A, B och C. Och om du tänker så här istället, har du tänkt på det? Och så kan man gå hem och tro att man har fått något gjort. Skrämde jag dig till tystnad nu, Emil?
Nej, det går inte. Nej. Jag måste landa lite det här i. Du säger att de ska bort, bort, bort. Hur ser Marcus Allards drömsamhälle ut om 10 år då?
Bort, bort, bort. Ja, jag menar ju inte att vi ska skjuta av dem, utan jag menar att vi ska rusta bort dem, om det var det du var lite orolig för.
Nej. Det känns inte som att du är för väpnad kamp. Men låt säga så här. Marcus Allard kommer in, får 51% i riksdagsvalet.
Ja.
President Marcus, hur skulle du utveckla Sverige över det kommande decenniet?
Vilken jävla fråga.
Du får tänka helt fritt.
Ja, hjälp mig här nu med frågor. För att jag blir alltid så arg när jag får såna här frågor. Och jag... det är så stor fråga. Men så här, sänka skatterna rejält. Alltså konsumtionsskatter. Skatter som riktas mot vanligt folk. Så.
Löneskatten också då?
Ja, det hade ju varit intressant att titta på också. Naturligtvis. Alltså allting... Och syftet med det är ju inte bara så här, åh nej, kolla jag är snäll, jag ger dig godis. Utan syftet är, de här pengarna, om vi gör det billigare med drivmedel och energi, så kommer det att stimulera till ekonomisk tillväxt i form av att vi kommer få fler industrier. Vi kommer få fler, det blir lättare att transportera skit. Det blir liksom, det är bra för ekonomin. Folk kan konsumera mer, folk kanske inte skuldsätter sig lika mycket. Då kanske de inte är lika oroliga att säga vad de tycker, och kan de säga vad de tycker, ja men då kan de också bidra till en sund utveckling av samhället. För jag tror generellt sett att så här, demokrati är, det är bra, det är liksom bra för samhället när folk som fattar beslut som är nära dem själva. Vad har vi mer? Jag skulle vilja lämna EU också, tycker jag, jävla pissunion. Jag har ingen aning om hur vi skulle göra det, men jag tror generellt sett att vi skulle tjäna på det, alltså i termer av att ha mer nationellt självbestämmande. Sen förstår jag att det inte bara så här, imorgon ska vi lämna EU, utan det där måste man ju verkligen tänka igenom ordentligt hur det skulle gå till, men jag tror att det skulle vara bra. Jag skulle vilja toksatsa på försvaret, så att vi har kapacitet att spränga käften på björnen ifall han vill bita på oss liksom. Och den kapaciteten hade vi ju historiskt, när vi hade liksom möjlighet att sätta in 1 miljon man under kalla kriget.
Och världens tredje största flygvapen.
Ja, alltså bygg upp det där.
Ja, tack.
Sen industrivänlig politik överlag. Kärnkraft, kärnkraft, kärnkraft. Rusta upp liksom infrastruktur. Det jag skulle skära ner på så inåt helvete är en massa myndigheter. Skulle ha utrensningar som skulle få Josef Stalin att bli avundsjuk när det gäller de här jävla transferiattjänsterna.
Och där har vi trailern till dagens avsnitt.
Precis. Men hårdsatsa på sjukvård, äldreomsorg, skola.
Får jag stanna upp på några punkter? Om vi går tillbaka till drivmedelsskatterna, som var bland det första du nämnde. Det är ju extremt lite av den diesel och bensin som säljs i Sverige som går till nöjesåkning. Det är liksom någon cruising varje sommar. Jag skulle säga 90% går till nödvändiga transporter av det drivmedel. Vilket gör att det skulle inte öka klimatavtrycket särskilt mycket. Det skulle ju minska skatteindexen.
Absolut, och det handlar ju inte om klimatet. Du ska inte gå i fällan.
Och det tror jag inte heller på. Det handlar om pengar.
Det handlar om klass. Det handlar om att transferiaten måste ha pengar för att reproducera sig. Det handlar om att adeln måste ha installer till sina jävla skitprojekt. Du skulle behöva typ bygga om... invandringspolitiken säger sig självt vad vi står. Liksom. Och den som undrar i övrigt, så här, Örebropartiets valprogram sedan 2018 finns på vår hemsida. Jag har inte orkat uppdatera den på 1,5 år, men jag ska göra det snart. Och så ska jag uppdatera programmet och bygga ut det lite. Men där kan man förstå en riktning typ. Men invandringspolitiken, det är ju så här, stäng gränsen, kör som repatriering, som assimilering. Försök få kontroll, få kontroll på situationen så gott det går liksom.
Men repatrieringen, alltså vill du ha ett stopp för asyl också?
Ja, jag tror att ett stopp rakt av, och då kommer folk säga, ja men det är ju hemskt, och ja det är det ju delvis, men det finns fler länder på den här planeten än Sverige, och nu har vi burit vårt jävla lass här. Sen om det skulle vara så att vi får kontroll på situationen, ja men då kanske du skulle kunna ha så här några få liksom kvot kvinnor och barn typ.
Men det måste ju hanteras på det som idag är EU-nivå. Alltså inget enskilt land kan ju stå för administrationen av en flyktingström. Som det var 2015.
Nej, precis. Det är ju ohållbart.
När danskarna står och blundar och bara, nej, vi har inte sett några flyktingar. Gå över bron.
Nej, men alltså så här, jag vill ju inte ha överstatlighet, utan jag vill ha nationellt självbestämmande. Nationerna får bestämma vad som ska ske där, och det gäller även Sverige. Danskarna får vara hur jävla danska de vill.
Så här, men det innebär ju inte att vi inte ska ha avtal med andra länder, utgår ifrån.
Nej, det är klart vi ska ha avtal. Vi ska ha allt som vi tjänar på. Allt som vi tjänar på ska vi ha. Och sen så, vad tänker jag mer? Invandring. Fan, det var nog mer.
Myndigheter pratar de om
ja,
också.
Ja, myndigheter.
Och där, så här, det, jag uppmanar alla att googla hur många myndigheter vi har. Det är någonstans mellan 500 och 600, varav två sysslar med slöjdfrågor. Det är liksom så.
Ja,
okay. Och det, ska vi lägga pengar på det här?
Och det, i Örebro lägger vi ju, budgeten är på 10 miljarder ungefär. Vi lägger varje år mellan 150 till 200 miljoner på föreningsstöd. Mm. Och det är Örebropartiet som generar på det här, inte Moderaterna eller den så kallade högern. För de tycker det är viktigt att subventionera föreningar. Det är så man bekämpar socialismen, Emil.
Nej, det går inte. Nej. Men så här, om man har en generell inkomstsänkning som ju ska vara högre ju mindre pengar du tjänar, så skulle man inte behöva föreningsstöd. Då skulle ju folk ha råd att lägga den tiden i sina föreningar ändå.
Sen är det skillnad på förening och förening, men generellt håller jag ju med dig att så här, själva idén med föreningar och civilsamhälle är att det är ett civilsamhälle.
Ja.
Men sen, vi driver ju en sån här fråga, vi vill ju ha ett friskvårdsbidrag för alla barn och ungdomar, så att de kan få en 1000-lapp per år för att köpa antingen sportutrustning eller betala typ deltagaravgiften i någon fotbollsförening eller något. Så det tycker jag är värt, det skulle kosta 15 mille. Det tycker jag är mer bra spenderad pengar, då går det direkt till aktivitet istället. Men sen,
jag är inte så mycket för bidrag överlag. Nej. Så jag tycker att folk ska behålla mer pengar själv.
Ja, det tycker jag säger sig självt. Alltså här, och där har vi en till punkt jag skulle försöka se till. Alltså, arbeta. Alltså, det är så här, de som har cancer och som inte kan arbeta, de som nu utförsäkras på löpande band, de är ju oftast i behov av bidrag och hjälp. Och det är inga konstigheter, och det är liksom ingen som säger emot det. Men kan du jobba, ska du fan jobba. Och det är också en sån här spark in upp en dörr. Biståndet, bara slopa skiten. Vad fan, vad är det för... Nej, ta den. Det är hur många miljarder som helst. Och sen så fri tandvård, rakt av alltså. Det är en del av kroppen. Idag har tandhälsan blivit en klassfråga. Det är helt sinnessjukt. Det är helt sinnessjukt att du kan se i käften på folk vilken klass de tillhör. Du har pensionärer, de har knegat sedan de var 12 år, byggt det här landet. De får inte fri tandvård, medan någon jävla våldtäktsman eller mördare får det för att han är typ nyanländ. Alltså det är också så här helt jävla absurt.
Alla våldtäktsmän och mördare får ju det. Det är ju faktiskt.
Ja, det har du fan. Det har...
inne på.
Ja, just det har du fan. Fängelse. Det har du fan rätt. Man behöver inte ens vara rasist för att tycka att det här är sjukt. Du ser ju liksom. Bistånd, invandring, vad fan är det mer? Det är ju också så här, ser du problemet med att ställa den här typen av frågor? Nu börjar jag liksom räkna upp så här vad man borde göra. Jag tycker också, jättekontroversiell fråga här, men du vet, förr i tiden så fanns det något som hette BB, och det fanns liksom även på landsbygden, så att man behövde liksom inte åka 25-30 mil till BB för att föda barn. Jag tycker att vi skulle kunna ha det så. Och kostnaden för till exempel Sollefteås BB var, sist jag kollade, 15 mil om jag förstod rätt. Det motsvarar typ 10 av deras högt uppsatta regionchefer. Så om man kastar de regioncheferna och tänker så här, förlossningsvård i Sollefteå kanske mer värt, då skulle man kunna göra den typen av prioritering. Och allt det här kokar ju ner till att budgetpost står mot budgetpost. Det är vi mot dem. Det är så här, politik är konflikt. Du får fan prioritera. Och jag skulle prioritera de här grejerna. Och jag skulle finansiera genom att skära ner på dravel. Och de skattesänkningar jag skulle vilja göra, det är skattesänkningar som skulle stimulera ekonomisk tillväxt. Så vi fick mer pengar in i skattkistan. Bostadspolitik, det är också där. Har vi problem. Det är skevt. Vi har bubblor. Och där har jag funderat lite på, och här är det lite mer farfetched kanske, men jag börjar fundera på om så här, vårt kommunala bostadsbolag i Örebro skulle kunna börja bygga villor. Alltså, och så kan du ha någon form av hybridägande så att du typ hyr dig in i ditt ägande eller någonting. För att vi har en tomtkö på runt, fan, 1500. Och jag tror vi släppte 23 eller 30 tomter förra året, eller någonstans i det här radet.
Men då behöver du inte, där får du inte med mig. Då får du ju ett problem. Så här, släpp upp tomter då. Om folk ska köra och vilja bygga tomter
också,
så bara,
det är också,
do it.
Ja, det är också. Men jag ser inte motsatsen. Alltså grejen är att om man gör allt det här för fort, då kan du ju spräcka bubblor. Ja, så du behöver ju göra det här successivt. Men jag är helt med på att släppa mer tomter för att bygga, bygg. Och det är bra att äga det boende. Men det kan också vara så här, varför ska kommunala bostadsbolagen bara ha en massa sunkiga hyresrätter? Varför ska det vara så för? Alltså de här bostadsbolagen byggdes ju av faktiskt vettiga socialdemokrater någon gång i tiden. Det syfte var så här, nu bygger vi de här stora bolagen så att vi kan använda det som en murbräcka för folkflertalets väl. Inte för att ha ett jävla transferiat. Inte för att ha, ja, där det har blivit liksom. Och det är så här spontant, man reagerar, man tänker kanske så här, kommunala bostadsbolag, det associerar man ju bara med miljonprogram idag.
Nej, men kommunala bostadsbolag tycker jag ska stå för instegslägenheter. När du liksom, alltså efter gymnasiet, efter lumpen, efter skilsmässan eller vad man nu ska ha. Alltså när det ska inte, du ska inte hyra av kommunen hela ditt liv. Då har du gjort någonting fel.
Nej men precis, men du kan... Exakt, och som insteg, du skulle också kunna ha liksom en barnfamilj. För det där fördröjer ju också reproduktionen av folket. Att folk, jag är född 90. Många i min generation, de har ju fan inte ens råd med en kontantinsats idag.
Nej, så är det.
Det är helt åt helvete. Då har vi gjort fel. Och då är det politikens uppdrag att se till så att, ja men hur möter vi folkets behov? Inte typ, hur ska folket försöka springa i kapp våra vrickade preferenser om vad som är ideologiskt perfekt.
Det finns ju undersökningar där, alltså folk i gemen vill ju äga sitt eget bo. De vill bo som jag gör.
Naturligtvis.
Bo i villa på en tomt på 2000 kvadrat och ha det bra.
Har du robotgräsklippare eller kör du sån här traktor?
Det är klart jag har robotgräsklippare. Ja.
Men orkar den 2000 kvadrat?
Jajamän.
Okej, ja. Fan vad bra.
Det var en dyr robotgräsklippare.
Köpte du den? Är den jätteny eller var det
så? Nej, det är old school, den är 10 år gammal och det är också så här, den har aluminium kugghjul i växellådan. All det fick Husqvarna sluta med för de gick aldrig sönder, så de fick inte in dem på service.
Nej, du ser. Nej, precis.
nej, men det där är intressant. Vi bråkar om strandskydd här uppe.
Ja, just det. Mm.
Jag skulle säga att generellt så tycker folk på landsbygden att strandskydd är ett större problem än strandhäll. Och då är det...
Ja, och då är det illa.
Det skulle man kunna säga. Nej, men så här...
Du, där har vi en till fråga. Landsbygden. Så här,
ja, det var det jag skulle komma till.
Ge fan i jägarna. Låt dem jaga
i fred. Låt oss vara i fred.
Ja, precis. Alltså, exakt. Rakt
av. Jag hänger ju lite med Axdorf och de här i Banjohögen. Ja. Och det är så här... Låt oss vara i fred. Vi har gjort det här själv, vi vill vara i fred.
Och Axdorf jobbar för Moderaterna i Örebro.
Ja, jag vet det. Jag visste att det skulle skava lite för mig.
Such a freedom fighter. Men det är också en sån grej som, ja, bara låt bli.
Samtidigt så, bygg ut BB Sollefteå där.
Ja, exakt. Bygg ut samhällsnytta på landsbygd också. Och där kan man ju också titta på Norge typ så här. Skulle man kunna varför lever Norges landsbygd när inte våran gör det? Är det bara för att de hade turen att hitta massa olja? Eller kan det finnas någon skillnad i politiken också?
De har ju en jätteprogressiv och bra landsbygdspolitik. Alltså du har lägre arbetsgivaravgift ju längre norrut du kommer. Större del av momsen hamnar i fylket du bor i ju längre norrut du kommer. Alltså fatta Älvdalen här, som är avfolkningsbygd. Ja. Om de skulle kunna få 1% av momsen som trängslet genererar. Och dessutom få bort den här jävla lagen som gör att kommuner inte får anställa poliser och läkare.
Exakt, och det där är också en grej för att polismyndighet och rättsväsendet tror jag man måste dissekera och bygga upp igen. Polismyndigheten är så pass rutten inifrån, du har det här chefsskiktet. Du måste ta bort cheferna, du måste sätta dit nya chefer. Du behöver bygga olika former av poliskår. Du kanske måste bryta upp den utredande verksamheten. Här borde man lyssna på Peter Springare, han har mycket mer förslag. Men att du måste behandla den institutionen som en smittad och ofullkomlig institution som du kanske behöver bryta ner för att bygga upp. Och rättsväsendet lika så. Du har många jurister som ser vad som händer, men de kan inte göra någonting. Sen har du många jurister som är troende på den stora guden praxis, så att det spelar ingen roll om du byter den parlamentariska apparatens komposition och ändrar lagarna. De kommer ändå fortsätta döma efter den här ideologin som säger att det är synd om våldtäktsmannen. Det är synd om gängmördarna. Det är synd om liksom. Så där måste du också vara beredd att gå in och peta. Men vad fan var vi? Vi var på...
Vi är på landsbygdspolitiken. Ja, jag vill att vi stannar här lite också. För du nämnde Sollefteå. Mm. Och jag förstår ju att där jag bor så är ju... Alltså vi köpte den här kåken för strax över 1 miljon.
Ja.
Och den hade ju inte varit så billig om den hade legat mer centralt.
Nej, då hade det väl kanske varit 5 eller 6 miljoner då.
Ja, så det är ju liksom en beräkning man får göra. Mm. Vi har 4-åringen som var in här och skulle ha prinsessklänning nyss. Mm. Henne fick vi förlösa själv i baksätet på bilen för att vi hann inte in.
Nej.
Och då, det är ju så, det är en risk man får ta. Men då måste man ha en landsbygdspolitik som är anpassad efter det. För vi har jättelångt innan vi får hit ambulans, brandkår eller polis.
Exakt, och då tycker jag så här, vad ska vi ha en stat till? Ja, vi ska använda de här verktygen som just verktyg. Och då det är inte rimligt att man ska... Var det vinter när det där hände också? Eller hur fan var det?
Ja, maj. April, maj.
Ja, maj.
Ja. Nej, men ja. Det kan vara vinter då här också. Ja. Jag bor norrut.
Men, och det är ju inte så här... Alltså, det är 20 mil från Örebro till Stockholm. Det är ju inte den typen av väg vi snackar om uppe i liksom Dalarna eller ännu högre norr.
Nej. Det är svenska rallyt.
Ja, precis. Och det är så sinnessjukt på något sätt att folk i det här landet inte har gjort revolution. Fan, du är fan dalkar, Emil!
Va? Ja, jag vet.
Du har en historisk uppgift och plikt. Ditt landskap förpliktigar någonstans.
Fan tror du jag håller på med?
Vad är det masarna har gjort liksom, när Sverige går åt helvete? Ni liksom,
slängt ut danskar flera gånger.
Bara så här, man skulle konfiskera brännvinsapparaterna. Nationens immunförsvar, dalkararna, reagerar direkt. Bara marscherar till Stockholm. Det, så här, varför har ni... Var är er liksom, frihetskommoj? Var är dalmasarnas tåg mot Stockholm? Ni vill ju ha problem eftersom ni inte har gjort något åt dem. Hoppas den sitter djupt i hjärtat, Emil. Prata med alla andra där och säga att Marcus Allard kallar oss för feg. Hur ska vi ta det här? Hur ska vi ta emot det här egentligen?
Ja, vi ska börja med att inte Örebro på lördag. Men då är det bara ishockey. Men
ja, precis. Ja, ni får öva lite där då. Synd bara att ni kanske troligtvis kommer få stryk här i Närke. Men det, är...
ja. Men det kommer ju, alltså... Det partiet som på allvar ritar upp en karta som vi på landsbygden kan förena oss med kommer ju kunna plocka 5-10 procentenheter på det.
Ja, ja. Och sen tror jag också att jag vet inte det här, men jag funderar på om det skulle kunna bli som så att allt fler svenskar kommer flytta ut på landsbygden för att inte behöva befatta sig med...
Det kommer. Ja. Det finns en ruraliseringsgrej. Och det är det jag menar med vårt... Alltså så här, om vi skulle ta bort strandskyddet här som första kommun i landsbygden. Så här, kom hit, bygg villor på stranden med egen brygga. Ja. Då skulle vi skulle öka befolkningen och vi skulle få hit... Nu blir det klasskamp, men vi skulle få hit rätt sorts folk. Folk som har råd att bygga en villa för 2 miljoner på en strand.
Jo.
De är ganska jävla bra nettoskatteinbetalare i kommunen
du,
också.
Men du också att så här... Ganska många skulle ha råd, alltså ganska många knegare skulle ha råd att kunna göra det.
Ja.
Så du måste ju inte vara så här VD på ett investmentbolag för att kunna bygga en.
Nej, men två yrkesarbetande vuxna människor med 2 barn har inga problem att få låna 4 miljoner till en tomt och ett hus. Inga problem.
Nej, jag håller med. Jag är överens med dig. Det är så här, why not? Det är politiken.
Och skulle vi då som första kommun göra det, så skulle vi tvinga de andra att hänga på. Ja. Mm. För folk från Ludvika och Smedjebacken skulle ju också dra sig hit, som är två yrkesarbetande. Mm. Eller som du kallar dem, ingår i det, vad sa du, produktiva delen av...
De produktiva elementen av samhället. Produktiva klasserna.
Och de måste belönas.
Mm. Ja, jag håller helt med. Och det, nu är så här, problemet med den här nu frågan, hur skulle min rikspolitik se ut, är att jag skulle ju behöva svara dig med typ en 500-siders kompendium. Men jag så här, summa summarum, att sätta folket först någonstans. Och det är ju sån jävla floskel, men att det går ju fan att göra. Det går ju att föra en politik för folkflertalet. Det har ju gått förut, varför skulle det inte gå igen? Och anledningen till varför...
Därför att det finns en ovilja att flytta över. Alltså vi har i 100 år flyttat över gradvis ansvar från individ till stat. Och det sitter så jävla fast. Så ska man flytta en millimeter bakåt, så är det finns mycket som tar emot det.
Jag tror inte att det är förklaringen. Utan jag tror att du har... Att det är någonstans att den politiska eliten inte längre har en koppling till... Ja, men till folket typ. Så att det känns inte relevant att föra en politik för folk. Varför skulle man vilja göra det? Vadå, folket, vilka är de? De bor borta i Tjotahejti, jag skiter väl i dem.
Och när det blir ett glapp däremellan, så kommer det glappet att fyllas.
Ja.
I Örebro fyller ni det, på Riksplan har SD gjort det. Alltså jag håller inte med dem.
Nej.
Men de har ju ställt sig med problemformulering.
Exakt.
Som liknar folks vardag.
Och, du vet,
och då vinner de folk.
Och du vet, de har möjlighet att kunna bli nästan kanske dubbelt så stora om de bara hade satsat mer på den här banan, istället för att försöka vara så här: hur är man så här högerkonservativ egentligen? Eller hur är man högerkonservativ egentligen? Så låter de ju mer. Så hur ska man... Tänk om de hade investerat mer, liksom, mer renodlad populistisk politik. De hade ju kunnat bli, de hade verkligen kunnat bli det nya partiet. Jag ska vara glad över att de håller på med det de gör, så att det tomrummet finns kvar för mig en vacker dag att fylla upp.
Jag tror att de kommer plocka hem, vad heter hon, i EU-parlamentet?
Stegrud.
Ja, jag tror att Jimmy kommer gå efter valet och då kommer de... Då har du ett 30% parti över de närmsta mandaten.
Det där är nog den sämsta analysen jag någonsin hört, Emil. Alltså,
låt höra!
Alltså, Stegrud, så här, hon verkar ju jättetrevlig och sådär, men hon är ju fan inte den personen som skulle dra så här, alltså, ja...
Nej, kapa nu för...
Nej, men så här, jag tror inte att det är den springande punkten som skulle lösa att de skulle få 30% om hon blev partiledare. Sen tror inte jag att hon ens i närheten av att bli det. Jag tror att det är Henrik Winge som kommer ta över. Det är ju han som är kronprinsen. Och sen så här, partiledaren spelar inte så jävla mycket roll. Alltså, har du en politik som är hardcore, alltså folket först, då vinner du ju röster. Så att tänka så här, ja, men bara Stegrud skulle ta över, då skulle det liksom på lätten trilla ner.
Nej, inte bara, och jag ska förklara varför. Jag tror att energifrågan kommer vara den största frågan de närmsta 10 åren i det här landet.
Ja, och då just det, och hon har jobbat med energi.
Hon är väldigt påläst när det gäller det där. Så hon kommer kunna debattera mot Farmanbar och Stenevi och de här på ett sätt som inte dagens
sverigedemokrater
kan. Alltså, jag hoppas inte på det här. Det här är bara vad jag tror kommer hända.
Vet du vad? En apa skulle kunna debattera energipolitik mot dem. Det är det som är grejen, att du behöver liksom inte vara Jessica Stegrud för att kunna debattera energipolitik mot dagens termiter. Som liksom har det är så de har behandlat vår energiförsörjning. Att det är så här, vilken fin så här, välfungerande trämöbel. Synd om några termiter skulle börja kalasa på den. Det är samma sak så här. Åh, vilket fint fungerande energisystem du har. Synd om några moderna socialdemokrater skulle dyka upp och få makten.
Vi får väl se vem som får rätt. Jag kanske får dra ett mejl till EU-parlamentet och se om hon vill podda lite framöver.
Viktigt att säga dock, att jag tycker det är svårt att prata rikspolitik. Jag är fan inte aktiv på riksplanet. Jag är aktiv på kommun och region ju.
Mm. Ja, och det är där 90% av de besluten som drabbar folk,
ja,
eller hjälper folk, mest drabbar, tas.
Och det jävliga är ju att det är ju så, men ändå har vi liksom, vi har ju mer makt än vad många kanske tror att vi har på kommun- och regionnivå. Men man behöver ju också få makt även i riksdagen och i EU också för den delen. För att du ska kunna lösa upp de här, många av de juridiska knutarna. Du kan ju liksom obstruera, du kan ju bryta mot lagen, du kan ju bete dig som en jävla haverist. Men du måste ha en längre plan så att du någonstans slipper sitta i det där dödläget allt för länge.
Mm. Du, om man inte fått nog av dig nu, vart följer man dig vidare?
Ja, det är Facebook, man kan följa Örebropartiet eller Marcus Allard eller Twitter. Och sen så har vi ju den här podden Marcus och Malcolm också, som jag släpar med avsnitt som jag driver med, som du sa, Marcus Tjuvner. Sen vet jag inte, vad gör jag? Man kan titta på klippen på YouTube typ, det jag står och är lite sur.
Det är intressant att följa dig. Det ska bli kul att se om du tar steget till Riksplan. Och jag tycker vi har haft ett bra samtal. Vi var inte överens om allting, men alltså, det är så här man behöver prata för att det ska bli någonting.
Tycker du att vi har haft ett samtal? Det känns som att jag mest har suttit och rantat. Och sen har du, jo, och, sen, det, och sen när jag är tyst så bara låter det så här, Emil dött nu? Eller vad, nej, vad tog han vägen? Alltså, men det var trevligt, Emil. Det var bra.
Ja. Så får vi se vem som får rätt om Stegerud. Och när det här kommer ut så vet vi vilka som vann av Leksand och Örebro. Du har lyssnat på Vi måste prata, som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde, dela avsnittet med dina vänner och på sociala medier. Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon, där du hittar den på patreon.com/vimasteprata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123-671-4679. Vi hörs!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.